Hörrni, tack. Tusen tack för att jag får möta er igen. Det är ju några år sedan som vi slutade vår tjänst här i Älgarås. Och sen har vi varit några stycken år, 6 stycken, i Kisa i Östergötland. Och nu sedan ett år tillbaka så är vi då i Åtorp. Det var ju ett spännande år att flytta på. Vi har knappt kunnat ha verksamhet, vi har knappt kunnat lära känna vår nya församling. Men vi har fått köra många digitala möten och så har vi haft lite, nu på slutet, möjlighet att också mötas. Och det känns gott och härligt. Och då gör det ju också möjligt att få åka ut och få möta de som har varit våra vänner och är våra vänner fortsatt. Det är ju inte så att vår vänskap slutade bara för att vi slutade vår tjänst, eller hur? Nej, det var skönt att höra. Vi behöver varandra och vi är värdefulla. Det är gott att få höra det. Att vi är värdefulla alla samman och vi har olika uppgifter, olika gåvor. Men vi har ändå ett värde som människor, som kristna och som församling. Och det känns gott. Det var en kyrklig medarbetare vid något tillfälle som jag brukar ju alltid ta något sådär lite i början, det är väl okej. Det var i alla fall en medarbetare i en kyrka, han bad en mycket uppriktig bön. Han sa, käre herre, du vet att jag inte är så duktig att tala som kyrkoherden. Och jag kanske inte är lika duktig på att göra hembesök som kommunisten här, men du vet ju också, herre, att när det gäller ödmjukhet då överträffar jag dem båda. Ja. Det finns två bibelsammanhang som jag vill läsa för dig. Först bara en vers och sen några fler verser. I Apostlagärningarnas 27 kapitel, Apostlagärningarna 27 och 19, så står det så här: och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Det ska vi ha med oss. Det var väl uppmuntrande. Lukas 18 är det jag tänkte stanna inför lite mer. Men vi kommer också komma till Apostlagärningarnas vers där. Men Lukas 18 och verserna 9-14. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra var tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare och brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 10:e av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi är ju alldeles strax inför ett nyår. Och då menar jag inte det som kommer någon månad bort, utan bara en vecka bort. Nämligen kyrkårets nyår. Det här är ju söndagen innan domsöndagen. Och idag så talar man i kyrkor, i en del kyrkor i alla fall, om vaksamhet och väntan. Och nästa söndag så talar man om Jesu Kristi återkomst. Och jag tänker att du och jag som Guds folk, vi behöver ibland mötas eller höra om både att Jesus ska komma tillbaka. Men vi behöver också det där av att förstå att det finns kanske ibland laster i våra liv som vi behöver bli av med. Vi har hört redan inledningen och det är gott att vi fick höra det, och det är viktig inledning, nämligen att vi är värdefulla. Du är Guds klenod. Och jag har ju sagt många gånger, och jag säger det gärna igen, om du hade varit den enda människa på det här jordklotet, så hade Jesus varit villig att komma för att dö på ett kors för just dig. Det är stort, hörni. Och någonstans så behöver vi veta det. Vi är älskade. Vi är dyrbara. Vi är värdefulla i Guds ögon. Men i allt detta så finns det också saker som du och jag liksom går igenom på något sätt i livet. Som vi kanske i någon mening behöver ge upp. Vi möter i Lukas 18 två stycken män. De har ju ganska stora likheter också i sina liv. De tillhör samma folk. De bor i samma stad. Och de går till och med till samma tempel. Har ni tänkt på det? Ibland så när vi läser Bibeln och vi läser liksom sådana här ytterligheter, så tänker vi att de är så långt ifrån varandra man bara kan komma. Men de här två människorna, de var ändå ganska nära varandra. De bodde i samma stad, de fanns där, de såg varandra, de visste om varandra. Tullindrivaren, han visste att den där är min sann en stor och bra och präktig kar. Men jag, vem är jag? Och den andra tvärtom såg ner på sin broder. Båda är bedjare. Det är inte så att någon var hedning och långt borta ifrån det här med gudstjänstliv och kristet liv. Utan de levde det livet, båda av dem. De var bedjare. De var så lika och i någon mening ändå så olika. Vad finns det då för last som jag har i mitt liv som jag behöver kasta ombord? Och hur kan jag få vetskap om den? Hur kan jag den där dagen när vi får se Jesus ansikte mot ansikte ändå vara trygg i att han har förlåtit mig och jag är hans barn? Jag tror att det är tre saker som jag skulle vilja dela med dig den här förmiddagen som kan hjälpa oss i det där att på något sätt ändå bli av med lasten i våra liv, i våra egna liv. För det första så skulle jag vilja säga någonting om att ha självkännedom. Självkännedom ger mig vetskap om min egen last och den last som behöver kastas. Det kan finnas ganska mycket som döljer sig under fromhetens dräkt. I min egen förträfflighet så ser jag ner på andra. Och jag kanske ibland till och med använder mig av det. Att jag är minsann inte i alla fall lika illa som den. På något sätt som att det skulle rättfärdiggöra min egen brist. 5 gånger. Så uttrycker tulltjänstemannen, eller farisén här då, är det ju, som använder ordet jag. Jag tackar dig. Jag är inte som den. Jag är minsann rätt så bra. Det finns de som är betydligt värre än jag. Och så vidare. Att känna sig själv, eller med den här självkännedomen, så kan det ibland behövas att vi, eller kanske till och med bör, uppleva det med en viss ändå smärtsamhet. Alltså att Gud vill göra någonting med oss. Jag vet inte hur det är med dig, men när mina föräldrar försökte uppfostra mig, de gav ju upp ganska snart, men när de försökte göra det, så var det inte alltid så där vansinnigt roligt. Jag vet inte hur det är med dig, men vi upplevde det som syskon att när de försökte liksom få pli på oss, va? Vi var ju 4 grabbar, ni vet, och sen kom ju ett par töser också sen. Men och mamma brukar säga att de var nästan värre än oss, faktiskt. Men just det där, att det gjorde lite ont, va? Man insåg, nu har jag gjort någonting fel. Och det där att ändra på det där som man liksom ändå på något sätt upptäckte och upplevde var, ja, det var inte alltid så där vansinnigt roligt. Och kanske att när Gud kommer och pekar på någonting i våra liv, så är det ju inte därför att han vill slå ner oss. Gud vill aldrig slå ner oss. En predikan ska aldrig slå ner någon. En predikan ska lyfta upp oss. Vi ska känna att vi blir fria. Vi får uppleva att ja, men jag får förlåtelse, upprättelse och förvandling. Gud älskar mig. Han har omsorg om mig. Och då behöver jag ibland få vetskap om det där som på något sätt ligger där som inte bör ligga där. Därför jag vill ju ändå leva ett så rent liv det går. Jag vill leva så nära Gud det går. Och Gud och synd går på något sätt inte så bra ihop, hörrni, eller hur? Utan han vill ta itu med det i våra liv. Vår självkännedom tror jag också fördjupas inför Jesus. Jag förstår en sak nämligen. Att ju närmare Jesus jag kommer, ju mer behöver jag hans nåd. Och det är någonstans det handlar om. Paulus ger ju uttryck för det när han säger: det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Alltså han lever i den där brottningskampen av att göra rätt saker, bra saker, men som ibland ändå blir fel. Och då behöver jag ännu mer av Guds nåd. Och Guds nåd är alltid total. Den tar aldrig slut. Den bara finns där hela tiden. Och när jag är nära Jesus så upplever jag, men det där vill jag ändå ta itu med. Det där vill jag på något sätt bli av med. Det är inte alltid enkelt. Vissa saker bär vi med oss liksom ganska länge i våra liv. Det finns där som någon sorts ryggsäck som Gud vet om, som jag kanske också vet om. Men jag kan ändå få uppleva hela tiden hans nåd och hans barmhärtighet. Det andra, förutom då självkännedom, det är Guds förtröstan. Guds förtröstan kanske hjälper mig att kasta de här lasterna över bord. Falsk fromhet, där jag litar på mig själv, den är ganska förrädisk. Den där fromheten där jag liksom ser mig själv i ljuset av andras misslyckanden eller andras synd. Jag är min sann inte som honom. Jag är i alla fall inte som den personen. Och det, med det så glömmer jag, eller gömmer jag, det som faktiskt finns i mitt liv att brottas med. Guds förtröstan, det är istället att lita på Gud. Tullindrivarens bön är en skakande syndabekännelse. Han slår sig för bröstet. Jag är en syndare. Men samtidigt så är det en ganska frimodig trosbekännelse, eller hur? För det var han som var riktigt nära Gud. Han vågade erkänna: det finns saker i mitt liv som jag behöver jobba med. Det finns saker som jag vet om, som jag skulle vilja bli av med. Du vet det, Gud. Jag vet det, Gud. Gör någonting i mitt liv. Trots det som är det mörka och svåra, kan jag ändå få uppleva att Gud vill dels lasta av så att det kommer ur mig, men också så kan detta till trots använda mig i sin tjänst. Därför skulle Gud bara använda dem som är i princip syndfria. Då är vi inte många kvar. Om vi ska vara ärliga. Jag tror att du och jag får uppleva livets stormar. Det var ju det som hände i apostlagärningarna. Att anledningen att de kastade av det där, det var ju att det blev storm. Och stormar, de kommer vare sig vi vill det eller inte i våra liv. De kan komma som för Jona. När Jona fick kallelsen av Gud och väljer istället att ta en annan väg. Jag vill inte lyssna på Guds röst. Jag vill inte gå med Gud. Jag vill ha min egen väg. Och så vandrar han bort. Sätter sig på ett annat skepp. Eller på en annan destination. Och så kommer stormen. Och så vet ni historien. Han kastas i sjön. Och så får han sitta i den där valbuken. I 3 dygn. Med sjögräs kring håret. Ja, det står så. Kladdigt och eländigt. Men han bad, står det. Och han kom tillbaka till Guds kallelse. Men stormen kom därför att han var olydig. Han ville inte lyssna in Guds röst. Men har ni tänkt på att i, jag tror det är Markus 4. Så säger Jesus så här. Nu sätter vi oss i båten och ror över till den andra sidan. Jesus hade haft möten och samlingar. Och han var trött och det var liksom bara... dags för vila och rekreation, va? Och så sätter han sig i båten, eller de sätter sig i båten och börjar ro över eller segla över. Och så står det står så skönt. Bibeln är ju så liksom, ja, den är så bra. För då står det så här: Jesus låg i aktern på en dyna och sov. Snacka om detaljerikt. Ja, men ser ni det framför er? Han bara ligger där och sover och stormen kommer. Och så väcker de honom, de är livrädda och han säger åt stormen att bedära oss och gör stormen det såklart, för den lyder ju. Men det som är intressant här, det är ju det att det var inte som i Jonas fall. Här hade lärjungarna gjort precis som Jesus sa. Är ni med? Jesus sa, vi sätter oss i båten och ror över. Och ändå kommer stormen. Alltså, ditt och mitt liv är inte lovat att bara vara guld och gröna skogar och solsken. Vi går igenom saker i våra liv av fullkomliga orkanvindar. Ibland. Skillnaden då möjligtvis mellan det som Jona råkade ut för och det som lärjungarna, det var ju att Jesus var med dem. Jesus var ju där. Gud var också där. Han lyssnade ju på bönen där i den där valmagen. Guds förtröstan. Förtröstan på att Gud är med mig. Trots att det blir fel ibland. Jag är, som alla andra, bara ett bräckligt lerkärl. Men Gud har valt att lägga sin skatt i just oss. Till sist. Jag tror att ödmjukhet behövs också. För ödmjukhet hjälper mig att se min last snarare än andras. Högmod, det är en farlig last i våra liv. Man ser ner på andra, graderar varandra i Guds församling. Och då blir det farligt. Vad är den där nu då? Nu var inte med den här söndagen heller. Eller varför gjorde hon så? Eller varför sa den där personen på det där sättet? Eller ännu kanske mer vanligare, vad håller de på med där borta i den där kyrkan? Vad gör de? Hur gör de? Varför gör de så? Det är väl ändå på det här sättet man ska vara församling och kyrka. Vad är ödmjukhet? Och vad gör det med oss? Jag tror att ödmjukhet hjälper mig att se upp till andra. Att se att alla som finns i den här kyrkan idag är just det vi har hört, nämligen värdefulla. Alla i den här kyrkan har något att bidra med. När ni kommer samman så har någon en sång, någon har en dikt, någon läser ett bibelord, någon ber en bön, någon annan gör kaffet, någon gör någonting som gör helheten av Guds rike. Ödmjukhet, det gör oss, hjälper oss också att lyda Guds vilja, att inte bli som Jona. Att trots vetskapen om att det kan bli stormigt ibland så följer jag ändå det som Gud vill. Jag lär mig av Jesus. Det vill säga, när jag ser evangelierna så kan de bli till nytta för mig. Det här var det Jesus sa, det här var det Jesus gjorde. Kanske att det kan betyda någonting också i mitt liv. Ödmjukhet lär mig att visa hänsyn. Att andra faktiskt inte har kommit riktigt lika långt på trons väg som jag själv har gjort. Men också lika ödmjukt se att det finns andra som har kommit längre än mig själv. Och jag behöver den här gemenskapen. Församlingsgemenskapen är till för varandra. Församlingsgemenskapen handlar ju om att vi kan ge varandra hjälp, stöttning, vägledning, ibland kanske till och med korrigering, men framförallt bara att vi lyfter upp varandra, älskar varandra. Ödmjukhet är att vara omtänksamma och att älska. Ja, men säger någon, kan man älska alla? Den där som gjorde mig så illa. Ja, det är inte så lätt att älska allt vad människor har gjort emot oss. Men vi kan få Guds hjälp med att älska människan bakom. Ibland behöver vi kanske till och med ställa Jesus framför. Säga, Jesus, du vet att den där personen gjorde mig så illa. Du vet den där som sårade mig så totalt. Herre, hjälp mig ändå att älska. Hjälp mig att be för. Hjälp mig att lyfta upp. Ödmjukheten leder till upphöjelse. Att upphöja sig själv leder till att man blir förmjukad. Att vilja, mina vänner, bli av med laster i våra liv är inte i alla stycken att leva fullkomligt. Utan istället så tror jag det handlar om att leva i just denna ödmjukhet och äkthet. Där man förstår, ja, livet tar sina vändningar. Saker händer i våra liv. En del rår jag inte för. Andra kanske jag ställer till mig själv i ärlighetens namn. Att vilja försoning, att vilja bli av med mina egna laster först, det finner vi faktiskt i Jesu ord där han säger, ta först bort bjälken i ditt öga så att du sedan ser klart för att ta bort spetan ur din broders. Vi behöver varandra. Vi behöver uppmuntras i det att du är värdefull, du är älskad. Laster har vi nog lite till mans och de behöver vi kasta ombord. För en dag kommer ärkeängens röst höras, Guds basun ljuda och Jesus kommer åter i härlighet. Låt oss be. Tack Gud för att vi än en gång får mötas i ditt namn. Tack att vi får påminna varandra om att du ska komma tillbaka. Herre, vi lever i vaksamhet och väntan. Vi lever ett liv, Herre, där vi gör allt vi kan för att leva på det sätt som du vill. Och ibland blir det ändå fel. Men tack att du vet det. Tack att du har full kunskap om hur vi människor fungerar. Du blev till människa själv. Dock med den skillnaden att du var utan synd. Där är inte vi än. Vi gör en del tokigheter i livet. Vi får vara med om en del stormar. En del stormar kanske beror på oss själva. Andra, de kommer ändå, trots att vi har gått din väg och lyssnat på din röst. Men tack Herre för att du går med oss. Tack att du finns där i båten som tar oss över till andra stranden. Herre, du finns där och vi får be till dig. Och vi får ropa till dig. Och vi får tro dig om att stilla stormar i våra liv. Tack Gud för att du är med oss. Och tack att du talar till oss, uppmuntrar oss och ger oss av din skatt som vi kan få vara med och sprida till andra. Herre, tack att vi får vara med och se nya människor komma till tro på dig. Vi älskar att se det. Vi längtar efter att se det. Att vi är många Herre den dagen du kommer åter. Tack Gud för att vi ska få se dig ansikte mot ansikte, där lovsången för evigt ska ljuda inför din tron. Tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.